Guds frid, Guds frid. Gott att mötas. Jag heter Kenneth Pettersson. Om det är någon som inte känner mig sedan tidigare. Och jag ska dela lite grann om det som är viktigast av allt i livet. Och det är Jesus. Jag kommer nog säkert att säga en hel del andra saker. Men allt jag säger har att göra med Jesus. Jesus är det absolut viktigaste i våra liv. Och är man en kristen så skulle jag vilja säga att det finns ingenting mera viktigt. Går man i kyrkan eller tillhör en församling så finns det heller ingenting som är mera viktigt. Det är vad det handlar om hela det kristna livet. Och att ha ett kristet liv i efterföljelse av Jesus, det handlar om honom. Det handlar egentligen inte om oss på det sättet att vi är så bra eller att vi har lyckats mycket eller att vi har kanske religiösa drag som gör att vi har hamnat på det här sättet. Så var det inte för mig. Jag hade ingenting i min bakgrund som talade om att jag skulle bli en kristen. Växte upp, vi gick aldrig någonsin i kyrkan. Absolut inte. Och till och med när jag gick i skolan så försökte jag få bli kvitt det där. För jag var inte van att gå i kyrkan överhuvudtaget. Jag försökte komma undan, men det var ju obligatoriskt. Om man gick i skolan så var man tvungen gå på olika grejer på sommaren eller vid jultid och så. Men det är att jag kom till den punkten när 19 år gammal. Så plötsligt så började jag tänka, tänk om det finns något mer. Jag var inte på ett möte som det här. Jag sökte mig inte till sådana grejer. Men 19 år så plötsligt så började jag tänka, tänk om det finns en Gud. Tänk om det finns en Gud. Och jag var på en fest egentligen på nyårsafton när det här hände. Och då... Jag gick ut mitt där i natten och tittade upp där. Kallt, kallt var det. Mycket kallare än idag. Och när jag stod där så tänkte jag, men tänk om det finns en Gud. Jag kanske ska prova i alla fall ropa på honom. Jag visste inte hur man formulerar böner. Och den var väl inte så särskilt nykter bön heller som jag bad den där gången. Men jag sa Gud, sa jag. Om du finns... Så ge mig en chans. Och innan en gris hinner blinka så händer det någonting. Jag bara visste att nu har det hänt något. Men jag visste inte att det var Gud eller vad det var. Men jag visste att nu har det hänt någonting i mitt liv. Och jag var väldigt klar i huvudet där. Och jag gick rakt in på den här festen och så sa jag. Jag vet inte vad, men nu är det slut med det här livet. Och nu, jag kommer inte tillbaka någon mer. Jag var väldigt radikal. Jag kommer inte tillbaka någon mer. Och de vevade så här lite grann och tänkte väl att jag hade fått någon snurr och något slag. Men jag gick därifrån. Och sen började jag söka själv. Jag började läsa som en galning i en bibel som jag fann tag på. Och fann många vettiga saker med tiden. Men jag begrep inte mycket i början. Men vad jag vill säga här. Det är det att du kan möta Gud. Precis där du är. Precis där du inte kanske vet just någonting. Eller har något intresse. Men kanske ändå anar att det finns något mer. Där kan du i den situationen. Kan du få uppleva Gud. Och många gånger så tycker vi kanske vi är hindrade ibland av olika saker i våra liv. När vi ska leva för Gud så tänker vi, hur ska jag kunna leva bra och fungerande? Och det finns ett bibelord som säger så här i Romarbrevet 5:19 att på grund av en enda människas olydnad så har synden kommit in i världen. Och vi står alla som syndare. På grund av en enda människas olydnad. Så varför världen ser ut som den är och varför vi kanske ljuger ibland och inte gör alltid som vi skulle göra. Vi handlar fel och mycket elände finns i den här världen. Det har just att göra med just den där punkten i historien när en enda man var olydig. Tänkte det. Så mycket elände. Och där kanske vi står idag allihopen. Vare sig vi är troende eller icke troende. Så är vi lite olydiga. Vi står där. Och hur kommer man ut ur det här, den här olydnaden? Och Bibeln talar om det. Att på samma sätt så var det en enda som var lydig. Så det här är viktiga saker att tänka på. Hur startade från början? Allt var bra, säger Bibeln. Gud skapade himmel och jord. Han satte människan på den här jorden. Det var en fin lustgård. Allt var perfekt. Men olydnad förstörde det perfekta. Allt sammansbrakade samman. Och sen har vi en lång historia med lidanden och svårigheter på många sätt i världen. Men så händer det någonting en gång till. Det blir liksom en punkt till mitt i historien. När en enda människa lyder. Och på grund av den människans lydnad så kan vi alla stå som rättfärdiga. Och vi kan följa Gud och vi kan leva för Gud på grund av Jesus. Och lyssna riktigt noga nu. Koncentrerat så är det ganska snabb flygning här. Och vi, Bibeln säger, där landar vi då kort och gott i något välkänt som heter Johannes 3:16. Där det står att så älskade Gud världen. Inte bara i största allmänhet som ett jordklot utan dig och mig och alla människor. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Så mycket älskade han dig och mig. Att han gav sin enda son. Så den här lydige, det är han som kommer. På grund av att Gud älskar oss. Hans namn är Jesus. Och det står att för att var och en som tror ska ha evigt liv. Och inte behöva gå förlorad. Så det här med att Jesus kommer, lyssna noga nu. Det har att göra med de förlorade. Det som var förlorat. Han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och när Gud sände sin son i världen för att han älskar världen så mycket. Så har han sitt öga på de som var förlorade. Ingen ska behöva gå förlorad. Man kan gå förlorad. Och du har ett val att välja här. Och därför talar, lyssna noga. Därför talar Bibeln så här. När vi vandrar här i världen så kommer vi till den här punkten när vi ställs inför Jesus. Evangeliet. Han kom i världen. Han levde ibland oss. Han dog på ett kors. Han blev begraven och han uppstod. Allt som vi behöver som människor i vårt inre liv och för evigheten. Det är i den här knutpunkten. Hans kommande, hans död, hans begravning och hans uppståndelse. Här finns all upprättelse vi behöver. Och Bibeln kallar det här, när du tar ett beslut här och kommer till Gud så kallas det trons lydnad. Det är att komma till trons lydnad. Det är att när Jesus säger så här, kom till mig alla ni som arbetar och är betungade så ska jag ge ro. Och det här är liksom ingenting som händer så här i största allmänhet när vi hör det. Utan det händer när vi lyder inbjudan och kommer. Så evangeliet, Bibeln talar mycket om att det gör bättring och tro evangelium. Och hela vägen så är det ett steg, någonting nytt kommer. Ett erbjudande kommer. Gud besöker dig, knackar på din dörr, säger hallå, hallå, här är jag. försöker göra dig uppmärksam. Jag levde 19 år och tänkte ingenting på det. Men plötsligt så, utan att han vinkade speciellt mycket, så den där lilla vinken jag fick, den var tillräcklig. Och jag förstod att här är en sak jag måste göra, och det är att lyda. Det är att komma in i lydnad. Så när han säger till mig, följ mig, så kan jag inte sitta på staketet och vänta. Utan det betyder att jag följer. Jag lyder. Och det är det här som är att aktivt. Vi kan inte frälsa oss själv. Vi kan inte förändra oss själva. Utan hela den här handlingen och den här processen har att göra med att Jesus är där. Och i samma stund som jag bejakar honom, jag accepterar honom, jag säger tack Jesus, eller hjälp mig Jesus, förlåt mig Jesus, eller som jag sa, Gud, om du finns så ge mig en chans. Så pang, det var nog lydnad, fast jag inte riktigt visste så mycket. Men jag hamnade precis i det här att nu börjar det att hända någonting. För det hände någonting med mig och det blev en sån förändring. Och jag tror vi alla behöver det här mötet med Jesus. I det kristna livet, i kyrkan. Och om du inte är bekant med Jesus alls och vet vad det handlar om, så finns det här väldigt nära dig. Och du kan bli en sån här som säger ja tack. Jag följer dig. Jag lyder dig. Och så börjar din vandring. Och det här är en livsvandring. Och Bibeln säger han lämnade åt oss en förebild. För att vi skulle följa i hans fotspår. Och tänk vad viktigt det är att vi är otroligt fokuserad på den här Jesus. För det är bara en enda. Så det är inte så att det har slagit ner lite här och där. Utan Gud älskade världen så mycket för att vi var förlorade. Och där kommer Jesus. Och han är vår frälsare. Han är den som hjälper oss rätt. Han är den som får ordning på sakerna. Så att det kan börja gå i rätt riktning med våra liv. Och nu är det så här också att vi tänker så här, ja men jag mår inte så bra. Man hör ju ofta att jag måste älska mig själv lite mera. Och vi är ganska upptagen med sånt här. Och jag brukar tänka så här, om det är det som är målet. Att vi ska bara må lite bättre och älska oss själva lite mera. Då kunde Gud ha sänt Oprah Winfrey till oss. Eller hur? Hela världen sitter och tittar på tv där hon säger att ja men du är själv Gud. Du behöver ingen Jesus, du behöver ingen frälsare. Utan må gott då. Tänk på att du är bra. Och så vidare. Och vi behöver ingen Oprah Winfrey för våran, vad ska man säga, situation är mycket sämre än så. Det är den här olydnaden i förhållande till Gud som måste ordnas upp. Vårt förhållande till Gud, så att vårt förhållande till honom är inte olydnad utan lydnad. Och det är det som ligger i förlåtelsen. Rättfärdiggörelsen där saker och ting tas bort ifrån oss och någonting annat ges till oss. Och här får vi en ny kraft att leva. Jag ska försöka vara lite koncentrerad. Jag tror du hittar lite mitt i prick här. Men jag vill säga det att Gud är de förlorades Gud. Och det här är något som kommer igen i Bibeln hela tiden. Jag skulle vilja säga så här också. De flesta av oss, vi jobbar ju med den här biten. Ja, men jag gör ju fel lite nu och då. Om man är en god kristen och kyrkobesökare och församlingsmedlem så säger man, jag syndar varje dag. väldigt mycket, jag syndar hela tiden och vi är så dåliga. Och jag tror det där är lite högmod och ganska stor överdrift. Jag tror att inte ens ofrälsta människor, alltså icke-kristna människor, syndar varje dag. Man är en syndare, men man syndar inte kanske varje dag medvetet. Jag vet många icke-troende som inte ljuger och inte stjäl. Inte gör det och det och det och det. Det kristna livet är inte vad vi inte gör i den bemärkelsen, vad vi har tagit avstånd. Det kristna livet är att vi får en relation med Jesus. Och Jesus, han börjar förvandla våran insida och förändrar insidan, så livet kommer i ordning bara av det. Och då är det ju kanske många andra saker som jag är olydig i min relation med Gud. Hallå? Som jag kanske mest upptäcker när jag har blivit en kristen. Wow! Jag trodde ju att det bara hade att göra med det och det. Och om jag fixar till det så är allting bra. Så upptäcker man plötsligt att här är jag. Och Bibeln är ju ganska reell här och säger i första Johannes brev att om någon syndar. Hallå? Händer det i det kristna livet? Jag hoppas inte varje dag. Och speciellt om vi har varit kristna länge så borde det kanske inte vara så. Men det kanske är någon gång här och där. Och vi kanske missar på med andra saker. Men en sak är säker. Om det händer. Det här är viktigt. Om någon syndar. Du måste läsa både grundtext och allting. Och studera det där noga. Men om någon syndar, säger Bibeln. Vad händer då? När du blir frälst. Du kommer till tro och du tänker, men om jag syndar, är det då så att när jag syndar då går jag tjopp som på en såpad stång rätt ner i avgrunden. Och så plötsligt blir jag ofrälst och icke-kristen. Nej, Bibeln säger, om du syndar så har du en som för din talan. Nu ska vi tänka lite grann på det här. Hur hanterar vi normalt sett i våra relationer det vi kallar för synd eller det vi inte gillar eller misslyckande? Är vi den som för en talan här? Eller är vi den som, hallå, anklagar? Kommer med anklagan eller med talan? Och det är ju viktigt här att veta, om man nu syndar, och det är ju bra, jag önskar att jag hade vetat det när jag blev frälst. Med samma, att hur hanterar jag det här? Hur gör jag här? För här, jag var ju, alltså, man var ju på väg ner på den såpade stången lite nu och då. Och tänkte, men hur går det här nu? Hur kan jag komma till rätta? Men att läsa och förstå när man börjar läsa Bibeln, att här finns det en som för min talan. Man tänker, var står någonstans? Vem är det han snackar med? Och det står inför Fadern. Och det här för vår talan. I gamla tiders översättning i Bibeln stod det att han var en förespråkare. Eller en advokat helt enkelt. En försvarsadvokat. Så tänk dig det här. Här, när du ska leva ditt kristna liv och fungera, så är det i din relation med Jesus en som är en förespråkare. Jesus är den som för din talan. Och säger, jag dog för Pettersson. Jag förlät honom. Det blod som jag gött på korset, det täcker alltsammans. Även nu. Och det mest fantastiska är att det står, han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan för hela världens. Varför det då? Det är för att vi egentligen sitter alla i samma båt. Vi är olydnadens barn. Men det som händer när vi blir frälsta och tar det beslutet, det är ju att vi kommer in i trons lydnad. Och då står det i Bibeln i första Petrus brev, första kapitel, att ni som har blivit lydnadens barn. Tänk på det lite grann. Bibeln anknyter alltså till en gammal historia och ett fall en gång i tiden. Och en historia i lite närmare nutid vid den tiden där Jesus dog och uppstod. Och säger det, de som accepterar det här, de blir lydnadens barn. Och sen händer den andra processen som kommer i samma kapitel. Och det är det att nu har ni renat era själar i lydnad för sanningen. Så att ni kan älska varandra av hela ert hjärta. Så att precis som Jesus älskar oss så högt. Så när vi syndar eller misslyckas på olika sätt. Så för han vår talan. Så har vi också en kallelse. Varenda en av oss. Att ställa upp för varandra. Men det kräver en del rening i själen. Där vi blir renade så att vi kan älska varandra uppriktigt. Och att ge oss ut för varandra helt och fullt. För vi behöver alla det stödet. Det är att komma få uppleva att den kristna gemenskapen är en stödjande gemenskap. Jag tänkte på en berättelse. I Johannes 19, Jesus hänger på korset. Det är rövare vid hans sida. Men korset var ingen sån här plats där man dog, ungefär som när man blir skjuten eller hängd. Utan korset var en sån straff på grund av fel som man hade gjort eller brott man hade gjort. Där man led länge. Och det kunde ta väldigt lång tid. Jag menar, över en dag till nästa dag och till nästa dag, så de som var riktigt starka kunde leva otroligt länge på korset. Men det står där i Johannes 19 att där i Israel vid den här tiden så hade man för sed. Om det här hände vid sabbaten så ville man få ner problemet här. Man ville inte att de skulle hänga kvar över sabbaten. Det var en stor sabbat vid det här tillfället också. Och därför ville man få bort de här rövarna och de som hade dött. Så man krossade deras ben. Och det är ju ganska grym. Och det var ju för att de skulle dö ordentligt. Nu hänger de där. Men man fann ju ut att Jesus hade redan dött. Så hans ben skulle inte krossas. Och man tog ner honom med hela ben. Men de andra rövarna, deras ben krossades. Och jag har tänkt på det ibland att är det så här med oss kanske i familjeliv, i våra relationer med varandra, i gemenskapen, i kyrkan, att när någon är fast för brottet och vi spikar dem på ett kors, inte bara för att de ska dö utan för att de ska dö långsamt. Och på vägen där så krossar vi deras ben också. För att det är det bekvämaste sättet att bli av med problemet. För vi har andra religiösa högtider eller andra förpliktelser vi måste se till. Och vi måste tänka det. Jesus dör för att upprätta oss. Han dör för att ingen av oss skulle behöva få krossade ben. Han tog din och min synd på sig. Han tog dessa rövares synd på sig. En av de här rövarna, han sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus lovar honom, du ska sannerligen vara med mig i paradiset. Med krossade ben. Men du ska vara med. Du är verkligen märkt. Men Jesus är din garanti. För att det finns förlåtelse och upprättelse och livsförvandling. Och vi måste tänka på det här också i vår relation med varandra. Låt oss ha en högre standard. Låt oss leva med förvissningen om att jag också behöver förlåtelse. Jag också behöver Jesus. Så låt oss leva som representanter. Lyfta den kristna livet och gemenskapen och relationerna till den höga nivå. Vet du vad som händer om vi inte får en högre standard här? Vi får en dubbel standard. Vi vill inte ha en dubbel standard. Hellre säger vi, åh, jag har felat Jesus. Yes. Och han förlåter oss. Men låt oss inte krossa ben och skaffa undan det vi tycker är ett problem ibland och göra det snabbt. Vi borde kunna reagera utan att döma. Tolerera. Hallå. Utan att vi behöver acceptera allting. Och vi lever i en komplex värld idag. Där vi behöver lära oss det här. I den religiösa världen väldigt ofta och även i världen i allmänhet så har ju tolerans inte blivit tolerans ännu mer. Att man tolererar det, man kan ta det lite lugnt för människor är olika. Utan det krävs mer att man måste ta ställning antingen eller. Det är så vi kan stå där och ha en väldigt stor tolerans med människor. Därför att vi vill hjälpa dem. Vi vill nå dem. Vi vill böja oss ner och betjäna dem. Vi vill se att helt säkert så ska Jesu Kristi förlåtelse nå dem. Och nu är vi här ikväll. Vi går mot jul, en härlig tid. Och vi behöver praktisera det här livet. Det vi är lydnadens barn. Nu blir det ju så ibland att när vi möter Jesus så blir det som på Jesu tid att en del gillar inte det här. Det var en rik man som kom till Jesus och sa, vad ska jag göra för att få evigt liv? Ja, håll buden. Och de har jag hållit ända sedan min ungdom. Vad ska jag göra nu då? Jag mår inte bra, det är inte okej. Jag behöver något mera. Och Jesus ser på honom och säger det att gå och sälj allt det du äger och ge det åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Det var en hård putt. Och det står att han blev djupt bedrövad. Och gick därifrån. Men det är ganska märkligt. Jesus säger här att det är svårt. När man har det så där. Och hamnar rätt. Därför man värderar så mycket andra saker rätt. Man vill gärna behålla. Kanske inte bara pengar men beteenden eller vad det nu än är. Det som kan vara fel i livet på olika sätt. Man vill hålla kvar vid det och man gör det gärna. Och man går därifrån och lärjungarna de stod där. Ja, men är det nu så här, vem kan då bli frälst? Då säger han att vad som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och det är där själva hoppet sitter. Men så kommer vi pang på rödbetan här. När vi läser Bibeln i Lukas evangeliet i nästa kapitel så är det också en rik man. Och den här rike mannen, där, lyssna här noga. Han hade en längtan. Han sa, jag vill inte bara fixa upp lite granna här i livet. Jag vill lära känna Jesus. Jag vill ha ett möte med Jesus. Jag måste få se honom åtminstone. Han var en liten man som pallrade sig upp i ett trä och satt där och kika. Och Jesus, han gick precis förbi där han satt. Och sa till den här mannen att skynda dig ner. Idag så vill jag komma till ditt hus. Idag så vill jag gästa ditt hus. Och pang sa det. Och där får han kanske som på en såpad stång ner. Och mötte Jesus på vägen. Och han tog med sig Jesus hem. Och när Jesus hade kommit hem där så började han att ropa den här mannen plötsligt att hälften av allt jag äger, det ger jag åt de fattiga. Pang på rödbetan. Ingen hade predikat och Jesus hade inte ens pekat finger. Men jag ger bort det, hälften. Och jag har ju varit tullindrivare här och drivit in skatter och allting. Så jag har väl snikat lite här och där. Men om jag har gjort det. Så ger jag fyra dubbelt igen. Så fritt är flödet när nåden verkar. När Jesus möter oss, när Jesus förvandlar hjärtat, då går man inte bedrövad därifrån. Ibland går vi bedrövade därifrån. Vi går nedtyngda och vi jobbar med olika saker därför att vi vill inte lyda. Vi vill inte ändra oss. Vi vill inte ha en djupare livsförvandling med Jesus. Så vi behöver ha mera djupa Sackeus-upplevelser. Där vi får möta Jesus och där vi, våran längtan möter hans längtan. Han vill möta dig. Han vill hjälpa dig. Och han vill lyfta dig genom allt det du upplever som besvärligt i ditt liv. Som du känner, det här behöver jag hjälp med själv. Det här behöver jag hjälp med i vår familj. Vi behöver se Jesus mera tydligt, betjäna hela familjen. Allesammans. Det här behöver jag i mina relationer med människor jag känner. Och han vill betjäna dig där. Så vi ska be till Jesus. Där du sitter just nu så kan du be en bön. Du kan be Jesus. Jag kommer till dig som jag är. Fräls mig Jesus. Förlåt mig Jesus. Eller om du vill säga, Gud, jag behöver dig. Eller om du är som jag. Du kanske tänker som jag gjorde en gång, Gud, om du finns. Jag vet inte, men ge mig en chans. Det är att du vänder dig till honom och begär att han ska möta dig. Det är ett utslag för att du vänder det från olydnad till lydnad. Och han kommer att höra din bön. Bibeln lovar oss alla som åkallar hans namn ska bli frälst. Och det finns djupt, djupt, djupt hos Gud att han älskar dig. Precis som du är. Och vill förlåta dig. Han är Messias för oss alla. Han är den längst utsträckta handen från Gud. Som kan röra vid oss. Han är den som kan hela såren. Han är den som kan ge oss kraft att göra det som vi inte har klarat av själva. Det vi inte har kunnat tidigare, men plötsligt. När vi vänder oss till honom och säger jag vill Jesus, så är han där och förvandlar. Vi tackar dig Jesus den här stunden för din kärlek, för din nåd, för din trofasthet. Vi tackar dig Jesus för att du är världens hopp. I den här tiden Jesus så lyser du starkare än alla våra ljus vi tänder upp. Berör oss just i det här mötet. Och hjälp oss Jesus att vi tar dig med oss i vardagen. När vi går härifrån. Vi lämnar dig inte här i kyrkan. Utan vi tar dig med hem. Vi tar dig med in i vardagen under veckan som kommer. Och hjälp oss alla Jesus att vara det lys. Det ljus som du ville att vi skulle vara. Och vi vill lysa för dig Jesus. Vi vill stråla för dig överallt. Tack att du möter varenda en, Jesus. Amen.